Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Sping, 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 släpp hästarna fria, gott folk, och välkomna tillbaka till Room Service och Unmasked-podden del 2. Vi lämnade Unmasked och, rättare sagt, vi lämnade Kiss i förra podden när det var lite turbulent. Och vi ska strax återkomma dit. Jag skulle dock bara vilja precis sno någon minut av er tid, kära lyssnare. Och säga att jag tyckte det var väldigt, väldigt tråkigt att Adam West lämnade oss alldeles nyligen. Adam West är min Batman och säkert många av er Batman också. Han var gammal, det var inte så konstigt, och han har haft ett bra liv såklart. Men det är tråkigt när ens gamla idoler försvinner så där. Det vittnar ju om att de inte kommer tillbaka dessutom. Så vi får titta på de gamla Blu-ray-diskarna och ha roligt och skratta åt hans trevliga insats. Dessutom har jag en liten idé, och jag skulle vilja pitcha den här, så kanske någon kan tycka till. Eller sådär på Facebook-sidan eller i något mail eller någonting. Jag satt nämligen och läste Still on Fire häromdagen. Ni vet, Kiss-boken som kom 1987. Det är ju den bok jag har läst flest gånger i livet. Kanske tusental gånger, något sånt. Och faktiskt läst också. Eftersom när den kom 1987 fanns det inte sådär vansinnigt många böcker om Kiss. Framförallt fanns de ju inte på svenska. Problemet med den boken är ju att det står ju ingenting i den. Och det var jag kände inte det riktigt då, för då var det en bok och den var om Kiss och den var på svenska. Men ju äldre jag har blivit har jag känt att ja, där står ju faktiskt ingenting i den boken. Det är ju jätteroligt eftersom den är väldigt stor, eller det är många sidor i den. Bilderna är fina och bootleg-diskografin i slutet har vi ju redan avverkat att det är det bästa som finns i tryck någonsin. Men själva historiken är pendlar mellan bara allmänt halvbra till horribelt dålig, och korläsningen har ju inte existerat överhuvudtaget eftersom man uppenbarligen på vissa ställen pratar om andra skivor än den man nyss pratade om i samma kapitel och i samma stycke. Det här är ju fruktansvärt roligt, och jag satt och tänkte om jag bara skulle göra någon rolig Still on Fire-grej. Med kärlek vill jag ju säga, det är ju fortfarande en av böckerna som har betytt mest i mitt liv. Så jag hånar ju ingenting, jag skrattar ju med. Därför till och med författarna måste ju fatta att okej, men det här var ju inte så jävla genomtänkt. Eller det här stämde ju inte alls, den här infon den tog vi ju bara för att den stod i Hänt i veckan. Är det någon som skulle vilja höra detta? Ska jag köra en Still on Fire-podd efter sommaren, där vi grottar ner oss i, jag kanske plockar ut 10 grejer som är lite spännande, eller jag vet inte hur jag skulle göra det. Är detta någonting som skulle vara intressant för någon, så kan ni väl bara säga ja. Och tycker ni att det är värdelöst, att jag ska inte håna dem, för det gör jag ju inte, men jag ska inte liksom sparka på dem som inte kan försvara sig, säg det också, så skiter vi i det och sådär. Då gör jag det bara hemma på kammaren för mig själv när ingen tittar. Och med det sagt, så det här blir sista podden i sommar, för nu rycker jag upp bopålarna igen. Rastlös själ, nu ska jag flytta till Malmö och det kommer jag göra i juli. Jag misstänker att jag inte kommer att ha riktigt ro i hjärtat att sätta mig ner och snacka. Jag vet inte, men jag misstänker att det kommer att bli så i alla fall. Så jag misstänker att vi ses igen i augusti, och fram tills dess så får ni ha en fin sommar och sådär. Men jag säger säkert något om det i slutet också, om jag kommer ihåg. Nåväl, on to Unmasked och den inställda vårturnén. Jag hoppas ni har tänkt färdigt på allt det där jag sa, tänk Kiss Dynasty på Olympen i Lund. Och alla de här siffrorna jag nämnde, det blev lite diskussion om det här, och arenorna tar mycket mer än så om man googlar och sådär. Absolut, jag kan bara gå utifrån vad dokumenten säger. Kiss beställde ett prospekt på en turné och fick information av skivbolaget som sa att så här många personer går in. Sen är det ju inte säkert att det är någon som har stått och räknat, utan det kan ju ha suttit en snubbe precis som jag eller precis som vem som helst. Ja, men jag tror det går in 7000 i München. Och så skriver han det. Och sen visar sig att det går in 12 eller 5,5. Jag kan inte stå till svars för siffrorna som jag läser upp eftersom det inte är mina siffror. Det hade varit, hade jag researchat dem och kommit fram till detta och det hade varit fel, då hade jag ju absolut gått i svaromål och sådär. Men nu när jag läser dokumenten rakt av så får ni ta det för vad det är. Det här är gamla coin-dokument som någon har skrivit någon gång och som vi idag alla kan skratta åt och vara fruktansvärt tacksamma att de existerar. Annars hade jag inte fått veta någonting. Bara så att ni inte tror att jag sitter här och liksom hävdar att det bara går in 6000 i Wembley Arena. Eftersom jag med andra band vet att det har varit i alla fall åtminstone 9-10 000 där inne. Och Kiss på 96 på Reunion-turnén hade väl också något sånt. Så sen vet man inte, de kan, som jag sa i podden, de kan ha byggts om. Det kan ha funnits andra förutsättningar för att sälja biljetter. Bla, bla, bla. Bara så ni vet och tänker och skrattar med. Och på alla sätt. Vi återvänder till Kiss då. Sommaren 1980 och... Det är ju lite turbulent eftersom turnén blir inställd och det ska bli en ny turné och så vidare. En sak man kan säga som händer redan i juni är att samtidigt som man provspelar en massa nya trummisar. 4 dagar i juni 1980 provspelade man trummisar. Och samtidigt som man gör detta så planerar man för en Australien-turné. Australien hade ju Kiss aldrig varit i tidigare och... Man ville liksom veta vad finns det för arenor där och vad finns det för musikutbud och så vidare. Så att det finns en liten dokumentsamling från juni, där 17 juni tror jag det är. Ja, precis. Det är ju idag. Ja, jävlar. Där man går igenom lite, hur ser skivmarknaden ut, hur ser radiomarknaden ut, vad finns det för arenor och så vidare. Så det här händer alltså samtidigt som bandet de facto inte har en trummis. Nu var de väl rätt säkra på att de skulle hitta en trummis och det gjorde de ju också, så det gick ju bra. Men det är ändå rätt så kul att tänka att samtidigt som de planerar för något stort då, så måste de planera för att överhuvudtaget kunna överleva. Det är lite intressant. Eric Carr då, som får jobbet, jag kan inte gå in på alla trummisar som påstår sig ha provspelat för Kiss, för det är lika många som gitarrister som påstår sig ha provspelat för Kiss, men de två vi vet är Eric Carr och Bobby Rondinelli, för det var de det stod emellan. Problemet med Bobby Rondinelli var ju såklart att han var känd redan 1980. Eric Carr däremot var ju en gammal spisreparatör. Så Eric fick det andra telefonsamtalet den 27 juni och fick ju såklart jobbet sen. Problemet med Kiss i USA 1980 var ju att populariteten var på noll. Intresset var väldigt, väldigt lågt. Det började ju dana under Dynasty. Men då kunde de ändå göra en fullskalig USA-turné. Däremot så blir Unmasked den första turné sedan 1973 som de inte spelar i USA, utöver en enda spelning som då dessutom är att betrakta som en slags klubbspelning eller teaterspelning. Och nu måste vi prata lite om det här. Eric Carr kommer med i Kiss någon gång där i mitten av juli. Och han blir presenterad den tredje veckan i juli. Han är med tillsammans med bandet i ett barn-tv-program som heter Kids Are People 2. Där visar han sig upp med bandet för första gången. Och det, där har vi ju lite detta. Hur stora är de egentligen i USA? Jo, de får vara med i ett slags barnprogram är det ju inte. För det är ju inte Sesame Street. Men det är ju samtidigt inte Eyewitness News eller något sånt. Utan det här är... Ja, det är lite sådär. Barn får ställa frågor till vuxna och det blir ju alltid bra eftersom barn ju är väldigt, väldigt intelligenta och reflekterande varelser. Tystnaden. I alla fall, det som händer nu är att Kiss hyr en arena som heter Palladium. Palladium hette 7 år tidigare Academy of Music. I Palladium så repar de in en ny show och då menar jag faktiskt ny show. Scenen är helt ny, det är en väldigt nerbantad version men den kommer att passa i de europeiska arenorna. Nerbantad version av Dynasty-turnén. Setlisten är helt ny och trummisen då är helt ny. De är i Palladium ungefär en vecka och denna veckan kulminerar med att de spelar en konsert inne på arenan såklart. Den 25 juli 1980 gör Eric Carr sin livepremiär med Kiss på Palladium före detta Academy of Music i New York. Och vi måste prata lite om den spelningen därför att det går så många rykten att de filmade den och så vidare. De filmade inte Palladium 80. Det vi vet existerar, det är två nyhetsklipp varav ett ligger på YouTube. Det hittar ni enkelt, 55 sekunder. Det finns ett nyhetsklipp som också är 55 sekunder som inte är cirkulerat, som är bättre kvalitet och filmat på vänstersidan. Men det är återigen, det är bara en kamera uppe på läktaren med skakig filmföring och så vidare. Så det är liksom ingen pro-shot. Och så finns det en Super 8-film som inte är cirkulerad. För den ni hittar när ni håller på YouTube och söker på Palladium 80, som är filmad ganska långt fram på högersidan nedanför Ace, det är Bingley Hall i Stafford. Det är inte Palladium i New York. Så vet ni det? Att de som tror att det finns en pro-shot, tyvärr så är det inte. Och Super 8-filmen som är ute är inte från Palladium. Däremot finns det en fruktansvärt svårcirkulerad, eller hårdad som det heter, 8mm rulle från Palladium, som jag inte har. Mycket har jag och mycket skit har jag, men den har jag aldrig lyckats sätta tänderna i. Däremot, och nu får vi då bita grisen i näsan för att komma till skott. Däremot filmade man under repetitionerna, och då filmade man Eric. För om ni tittar på den här enminutsreklamen som kom för Dynasty-turnén, där Sure Know Something går in i I Was Made For Loving You. Det är en minut promotionfilm. Vi pratade nog om den i förra podden. Eller i någon annan podd. Så är det livebilder från Dynasty-turnén. Den gjorde man om. Och slängde in bilder på Eric. Och tittar man på de bilderna, det är närbilder på Eric när han tittar in i kameran. Så använder han den här hök sminkningen som man bara hade på Palladium. Det är väl detta jag misstänker som har fått folk att tro att jo, de filmar min själ Palladium-gigget. Men det gjorde de ju inte. Det här är filmat under repetitionerna. För att ha lite närbilder så filmade man med 16mm kamera. Vi har ytterligare några bilder från detta i menyn på Kissology 2. Så ser man lite mer. Och återigen, det framgår rätt tydligt att det här är inte en pro-shot-konsert. Det här är någonting annat. Och det här är alltså använt i reklamsyfte. Så klipper man in de bilderna på Eric. Där varje gång Peter syntes. Så klippte man in bilderna på Eric. Och så hade man plötsligt en ny promofilm. Som såg ut som att jävlar, nu kommer vi med en dundershow. Trots att man då åkte till Eissporthalle i Kassel. Och slängde upp en väldigt liten scen. Så jobbar man.
About that show in New York. Yeah. That was a week of rehearsals prior to that show, wasn't it?
Oh, yes, and Gene and Paul. Gene and Paul were really upset about it. They were very nervous that it may not all come together. Okay. And that was the first argument that I think, well, we didn't really have an argument so much as they just told me what they thought. I mean, the night before we did the show, we still hadn't come to the total conclusion on what his makeup was going to be, although it was close, and his costume wasn't ready. So about 10 o'clock at night, Paul and Gene come to me and they say, look, we're leaving. You're the manager. It's your responsibility to get this together. You get it together. And it was really more that they were scared. I mean, you could see in their face that they weren't sure it was all going to come together. And Eric and I stayed up all night. We decided what the makeup was going to be, and we were with the designer with his outfit, and we decided on that, got it done. The next day it was done, and it all worked out. But
close call.
Yeah, it was close call. Gene and Paul were so nervous; they thought it was all going to fall apart that they literally came to me and said, "You're the manager. It's your responsibility. You get this done," and left. It was really ooh.
Did you film that show?
No, we should have.
Yeah, you should.
Konserten i sig är inget märkvärdigt. Eric var ett proffs redan när han var ny, om man säger. Han var säkert nervös och så vidare, men han gör liksom inga... Han är bättre än Peter, om man säger så. Just som Peter spelade på den tiden. Framförallt, det vi får är ett band som plötsligt blickar lite tillbaka. Det har ju inte hänt, kan jag säga, någonsin. Utan istället för att då göra den här fortsättningen på Dynasty-turnén och bara byta ut Beth och kanske någon annan låt mot en ny, så kastar man om i setlisten. Istället för att öppna med King of the Nighttime World, det var väl aldrig bra. Ska vi bara nämna det? Jag tycker inte det är en bra öppningslåt. Jag har funderat på det ganska mycket. Jag tycker dessutom inte den är bra någonstans i setet, förutom som andra låt. Den var jäkligt bra på Destroyer-turnén som andra låt. Den var jäkligt bra på Reunion-turnén som andra låt. Men det här med att öppna med en ton, nej, den funkar inte för mig. Och sen så då, 1980 nu, då är den ju ett extra nummer. Det är ju också lite konstigt, är det inte det? Mitt i extra nummerna så kommer den. Ja, vi får prata om det sen kanske. Men i alla fall så kastar man om, öppnar med Detroit igen. Och det var ju sen 77 då, beroende på hur man säger det. 77 såklart. Men däremot kastar vi in Cold Gin och Strutter i setet. Och det är första gången sen 76. 77. Ska vi se, de körde Strutter hösten 76. Men inte våren, va? Däremot kör de Cold Gin på våren 77. Ja, och i Japan. I alla fall, lite sådär, en tillbakablick. Och det kan man ju vara lite glad för. Dessutom så sjunger Ace. Ace tar större plats på scenen än någonsin tidigare. För han sjunger ju tillsammans med Gene i Cold Gin. Tänk på det när ni ser Sidney 80 eller någon sån klassiker. Att fan, Ace sjunger ju där. Det är lite häftigt faktiskt. Måste jag säga. Och allting går i en rasande fart. Det gick ju fort i Dynasty, på Dynasty-turnén. Men det går ju väldigt fort nu. I Detroit Rock City måste vi också nämna, Paul har ju gjort en liten filidutt, som det heter på fackspråk, vad gäller sånginsatsen, och har skrivit om sångslingan som nu är betydligt mer melodisk. Och vi är nog många som har längtat efter att få höra den live någon gång. Nu kommer det ju aldrig att hända, för nu går det inte mer. Men tänk om han 95 eller sådär, på Reunion-turnén, nej inte Reunion-turnén kanske, men Psycho Circus. Fan, tänk om man hade dratt fram den då. Jag vet, han gjorde det på något försök någonstans, om det var Farewell-turnén på något gig eller så, men det blev ju aldrig mer än det. Men tänk om vi hade fått den durslingan han sjunger, eller vad man ska kalla det för. Ja, det kan man fundera på. Men i alla fall, de avverkar Deuce, Cold Gin och Strut... Deuce. Detroit, Cold Gin och Strutter i rasande fart innan man beger sig in på lite ny mark. Och ny mark betyder att man fortfarande kör samma låtar från Dynasty som man gjorde förra året. Både 2000 Man och I Was Made for Loving är med. Och så kastar man in några nya låtar från Unmasked. Och det är ju här det blir väldigt tydligt att Unmasked är en studioproduktion utan speciellt många medlemmar per låt. För Is That You låter ju väldigt mycket bättre live än på platta. Likaså Talk To Me låter, ja den låter hyggligt likt, men sen när vi kommer till Shandy, det är ju en helt annan låt med Kiss än vad den är med Paul Stanley och Roddarna som det är på skivan. Mycket, mycket intressant. Dessutom så får Gene lov att köra en ny låt. Gene hade ju speciella låtar på denna plattan. Kanske så lite svåra låtar att köra, She's So European, vet jag inte om... Det här med falsetten och sånt, om det är det som har gjort att den inte fick vara med. För den blev ju ändå singel i några länder. Så vi får You're All That I Want. Och den kommer att stanna kvar en bit in på Europa-turnén. Det är en av de mörkaste låtar de har spelat. Det är ju ingen mörk låt så, det är ju inte Under the Rose direkt. Men om man lyssnar på den så är den... Det är svårt att fatta att de kör den. För den passar inte alls in i setet. Och just därför är den ju alldeles fantastisk att lyssna på. Utöver detta så är setet ungefär detsamma, effekterna är ungefär detsamma och låtarna också. Just på New York då, New York-giget i Palladium, så kör man New York Groove som ett extra nummer. Så efter Rock'n'Roll All Night så är det New York Groove, King of the Night and World och Black Diamond. Black Diamond har nu blivit en slags solospot för Paul, för han kör, ju längre turnén går desto längre blir hans intro till denna. Så pass att vissa faktiskt skriver Paul Stanley solo i sina listor, och det kan man ju få skriva om man vill. Jag tycker det är spännande. Dessutom så kommer de att köra den här Do You Feel Alright ifrån 100,000 Years med Eldarna. Det kör man i Rock'n'Roll All Night. Nu kommer jag inte i pratande stund ihåg om man körde just på Palladium-gigget, men man körde i alla fall senare på turnén, eftersom vi har det på film bland annat. Mycket intressant. Att man blandar och ger så. Det känns som att det här är första gången Kiss har tittat tillbaka lite. Kanske har Eric fått bestämma någon låt eller säga att jag skulle vilja spela någon låt. Kanske Strutter för att det är ett trumintro. Då kanske det är ett sätt att presentera honom. Jag vet inte. Kul är det i alla fall. Scenen är inte så mycket att orda om. Gene flyger inte längre upp i någon ljusrigg därför att så stora arenor kommer de inte att spela på, utan han flyger från vänster till höger. Ja, det är väl ett sätt att flyga. Om man inte ska uppåt så kan man ju åka åt ett annat håll. Och jag tycker det är ganska coolt. Tyvärr har vi ju ingen vettig film på det. Det finns en film från Drammen som har med det, men det syns knappt och sådär. Kanske dyker det upp någon dag, det vet vi inte. Men det hade varit kul att se en riktig sån här Gene flyger från vänster till höger. Eller höger till vänster. Fast jag tror det är vänster till höger, för vi har ett foto från Göteborg. Ja, nu svamlar jag bara. Europa-turné stundar och det är ju en förhållandevis odramatisk turné. Eric gör sin första turné med bandet. De åker över och skulle börjat turnén i Lissabon som blir inställt, men de börjar i Rom, som vi bland annat återfinner på den fina bildbotlägg-vinylen Kiss This, med en fin bild på Kiss på framsidan och en annan betydligt läskigare bild på baksidan. Det finns lite sån här nyhetsklipp och Super 8-filmer från de här första giggen i Rom och Milano. Det här finns nog ingen film ifrån Genua. Ja, kanske där finns någonting. Däremot så har vi ju lite tv-klipp och så vidare. Kiss var med i tv-programmet Rockpop i Tyskland. Och det spelades in samma dag som man spelade i Genua på kvällen. Nej, dagen efter giget var det. 1 september var det ju. Hör och häpna. Och då är man ju snäll mot Eric och väljer att köra She's a European playback. En låt han kanske aldrig någonsin har hört. Vilket gör hela playback-framträdandet väldigt roligt att titta på. Dels för att vi får ett playback-framträdande av en väldigt ovanlig låt. Dels för att Eric möjligen har hört den. Oklart. Men titta i breaket och sånt när han kör sin egna trumfil och ljudet låter speciellt. Eller låter vanligt. Men inte som Eric som spelade. Talk to Me däremot har han ju kört. Så han har inte riktigt alla fillen färdiga. Men det ser ju för jäkla fräckt ut. Ace har den snygga gul och röda gitarren som är lite spetsig. Varsågod alla gitarrentusiaster. Jag är väldigt duktig på gitarrmärke. Så den gul och röda gitarren som är lite spetsig. Ni vet precis vilken jag pratar om. Kul att se Ace med den och få det lite pro-shot. Och kul att se Kiss då, ändå Superkiss, för det är fortfarande den som är tanken och stora direktorna så, i en liten tv-studio i Tyskland. Otroligt underhållande. Jag glömde nämna en grej. Nej, men vi tar den när vi kommer dit. Ja, det gör vi. Vi väntar lite med den som jag glömde nämna. Så har jag inte glömt den, utan då kommer det naturligt att den ska komma sen. Och så kommer inte jag säga vad det är, så kommer ni undra vad det var, och sen kommer jag bara de gick på det. Fast nu har jag ju sagt det. Fast jag har inte sagt vad det är, så att nu håller jag tyst. Nu säger jag inte mer. Det får vara som det är. Englandsturnén, 5 september. Bingley Hall i Stafford. Det är en rätt stor hall. Och det är alltså här som Super 8-nissen står och filmar. Längst, eller inte längst fram, men långt fram. Jo, kanske längst fram. Man ser högtalarna rätt bra. Och mycket Ace. Han står på högersidan. Och det är alltså inte Palladium-filmen, den som cirkulerar. Även om alla säger att det är Palladium. Sen åker de till Chester, var det nu ligger någonstans. Jag tror det ligger nere i södra England. Jag kan ha helt fel, det kan absolut ligga i Singapore också. Sen åker vi till Wembley Arena och spelar 2 kvällar. Och den andra kvällen så är det någon snäll och vacker människa som spelar in. Alla de här giggen finns ju inspelade än så länge. Och framförallt London andra kvällen blir inspelad och hamnar på en vinylbootleg. Och den heter Eagles at Stake eller Talk to Me, beroende på vilken utgåva du har. Fantastiskt ljud. Komplett spelning från Unmasked-turnén med You're All That I Want. För den försvinner snart. Jag tror det är... Ja, de kör den... Man vet att de kör den i Nürnberg 11 september. Däremot vet vi inte om den spelas i Düsseldorf, för den finns inte inspelad 12 september. Men i Frankfurt den 13 september är den borta. Så antingen är det Nürnberg den 11 eller Düsseldorf den 12 som är sista gången man någonsin kör You're All That I Want. I alla fall elektriskt. Lite kul tycker jag att sitta och prata låtlistor så här. Det vet ni kanske. Var var vi någonstans? Vi pratade om London-inspelningen. En fantastisk inspelning. Och jag vill prata lite om setlängden här. Fram tills 79, till och med 79, så spelade Kiss korta konserter. Dynasty-turnén var de längsta spelningarna de hade gjort på nästan 90 minuter. Det finns faktiskt någon Dynasty-spelning som är lite längre än 90, men då har man allt publikljud med överallt, både innan och efter konserten och så vidare. Men Kiss var annars väldigt bra på det här att köra 70-75 och verkligen leave the crowd wanting more, vilket i mina ögon är en fantastisk, det är en dygd. Istället för att köra 2,5 timmar och så har folk tröttnat under först trumsolot, sen bassolot och bla bla bla. Så det tycker jag är fräckt. Däremot, Unmasked-turnén, då är vi uppe på nästan 100 minuter, i alla fall 95. Problemet med detta är såklart att kassettbanden som bootleg-inspelarna använder oftast är 90. Väldigt få människor har möjlighet att plocka in flera kassetter, verkar det som. Så vi har ganska många bootlegs som saknar någonting. Antingen saknar man någonting i mitten därför att man har glömt vända på bandet eller sådär. Eller så oftast saknar man Black Diamond, sista låten, eller delar av den. För att då går vi över de där 90 minuterna. Så det är lite intressant att tänka på just hur bands setlängder påverkar oss bootleg-samlare. Jag har varit så otrevlig en gång. Jag spelade in ett band som heter 30-åriga kriget, som heter mina favoritband så, i den svenska myllan. Och jag har lärt känna dem och så vidare. Så att jag har till och med skrikit "Vänta!" en gång när jag spelade in dem, därför att min första minidisk var slut och efter att den låten som passade in, den var klar, så tryckte jag på stopp och då började de presentera den andra låten och presentationerna skiter i mig, jag vill ju ha komplett musik, och så presenterar Stefan i bandet då nästa låt, och så skriker jag "Vänta!" och han bara "Oj." Så väntade bandet tills jag hade bytt och slängde i disk nummer 2 och satt igång. Det här är väldigt roligt tycker jag, och det blir mycket svårare att göra det med Kiss. Såklart, speciellt 1980. "Please wait, I got to change the side of the cassette. Or can you play a little faster because I need to get this on one 90-minute tape." Det där är ju roligt att spekulera i. Sen var det ju självklart folk som hade två band inne, två 60-minuter. Eller så hade de 100-minuters band om det fanns på den tiden, det fanns det säkert. Och så vidare, för vi har ju kompletta spelningar också. Men fram till och med Englandsturnén där så är giggen ganska långa, sen klipper man då en låt och då börjar konserterna få plats på en 90-minuters kassett. Så plötsligt så blev de ju såklart då minst 3,5 minuter kortare, eftersom låten var 3,5 minuter lång. Säg inte att jag inte undervisar, för det här är det faktum på faktum på fakta och felsägningar i en rasande fart. Efter detta så åker vi vidare till Tyskland igen, och vi hamnar då bland annat i, och det här tycker jag om att säga, Kassel. Det är alldeles för få band som spelar i Kassel. Jag tycker att det borde vara obligatoriskt. Det jag har glömt att nämna med de första Tysklandsgigen, det är ju att detta är den första turné som Kiss använder de där Z-loggan på scen. Jag vet inte riktigt varför den kom till och så vidare. Det var aldrig ett krav från några myndigheter. Jag tror det var ett krav, eller att det var bandet själva eller managementet som ville liksom mota Olle i grind på någon vänster. För skivorna hade ju Z-loggan tidigt. Först hade de en vanlig S-logga, sen hade de Z-loggan. Och det har de ju till dags dato. Det finns väl fortfarande nyutgåvor på skivor där med Z-loggan. Men på 80-talet så var Kiss tvingade att ha, eller när Kiss hade, de var inte tvingade, utan de hade en Z-logga som på scenen. Och det är lite roligt, därför att i Tyskland just så har vi väldigt mycket film. De var väldigt snälla, tyskarna och holländarna. De var runt, vi har ifrån Leiden i Holland har vi ett litet nyhetsreportage med fina liveklipp. Vi har ifrån München har vi ett tv-program som heter OK med Y, inte EJ utan AY. Där man filmade väldigt mycket highlights på spelningen. I jäkla toppkvalitet är det nu, för nu finns det en master ute på den också. Och vi har då Rockpop som jag har nämnt tidigare. Och sen har vi, det kanske bästa av allt, Schüler Express. Schüler Express är väl att jämföra med Kamratposten eller kanske Bullen. Sådär, ett ungdomsprogram för ungdomar, av och med en hel del ungdomar också. Schüler Express gjorde en dunderspecial med Kiss. Som med en storyline, och jag har försökt begripa den, men det handlar, det är en tjej som går i skolan, hon är i tonåren, hon är väldigt kär i Paul Stanley, och hon får veta att hon ska komma, så hon går och träffar dem när de gör sån här in-store signing session där Eric Carr sitter och signerar alla möjliga Kiss-skivor som folk sträcker fram till honom. Såklart, för det fanns inget annat att signera. Och det är ju fräckt bara det att vi har Kiss i en in-store signing pro-shot i Tyskland. De gjorde inte jättemånga. De gjorde några stycken, men de gjorde inte jättemånga. Och det var väldigt få som blev tv-filmade. Så riktigt roligt att se dem så nära in på och så vidare. Sen fortsätter hon drömma. Hon går hem och drömmer lite om Kiss och vill bli bortförd av Paul Stanley. Nu fick de inte tillgång till Paul Stanley till filmsekvenserna. Så därför så ringde de den lokala skomakarens son som kan ha hetat Bert Åke. Lite oklart, jag har inte hittat honom på Facebook. Sminka ut på honom som Paul Stanley, satte honom på en motorcykel och så fick hon åka och sitta på bönpallen där och åka motorcykel med Paul Stanley, fast det var inte Paul Stanley för det var skomakarens son. Eller kebabförsäljaren, eller vad han nu jobbade med. Det har jag ingen aning om det här, jag gissar ju såklart bara. Jag har inte brytt mig om att efterforska det. Och då drömmer hon om att bli bortförd av Paul Stanley och så vidare. Sen går hon på popkonsert på kvällen och tack gode gud att hon gör det. För när hon går på popkonsert i Köln, i sporthall i Köln, så knallar hon rakt in i en tv-filmning där. Och vi har ju nästan 18 minuter pro-shot, Tysklands turnén med Z-loggan i fruktansvärt bra kvalitet. Gud, så roligt det är att titta på. Highlights från gigget är lite eld och rök och någon bomb kanske också. Men framförallt så är det ju för Talk to Me och Is That You, sådär pro-shot. Ja, det är så jäkla fint. Det är så himla fint så jag blir alldeles näsvis av att tänka på det. Och där har vi Tyskland att tacka. Jäklar vad ni gjorde bra reklam för bandet. Det var ju ett krav också, det vet vi redan sedan förra podden när de träffades och de ville ha tillgång till bandet för intervjuer och så vidare redan inför vår turnén och så. Men de var stora här. Men stora i Europa betyder ju inte att de sålde ut alla arenor och att de var lika stora som USA på 78 liksom. Utan stora betyder att man kunde turnera. Man kunde tjäna lite på att turnera och man kunde göra sina shower som ju fortfarande var större än nästan alla andras shower, även om det var en liten show 1980. Men man kunde göra det. Och det är lite det som är skillnaden mot band som inte var att betrakta som stora. För de kunde inte turnera, de tjänade inga pengar på det, de sålde inga skivor. Så man får inte jämföra att vara stor 1980 jämfört med att vara stor och sälja ut 63 Ullevi-spelningar 2017. Två olika sätt att se på det. Har vi pratat om Kassel? Jag har sagt att jag tycker det är roligt. Det finns ett fantastiskt foto ifrån Kassel. Där Kiss får inte plats med ramporna. Så att man har bara högtalarna på scenen och knappt det. Och loggan står på golvet. Lite som Olympen i Lund. Så det är faktiskt en liten sån... Så här skulle det kunna ha sett ut. Fast med Z-loggan då. Väldigt fint och trevligt på alla sätt och vis. Sen åker vi till Sverige och vi får spela i Eriksdalshallen för det blev ingenting med hovet. Det pratade vi också om i förra podden ju att Thomas Johansson skulle försöka få loss hovet. Men det fick han ju inte bevisligen för att spela i lilla Eriksdalshallen. De spelar i Skandinavium som vi har väldigt mycket inspelningar från. Stockholm måste vi ju nämna, det finns ju filmad. Anders Tengner har ju gått ut med att Ragne i Heavy Load filmade men filmen har aldrig kommit ut. Jag har bett Anders att kan du inte vifta med 5000 spänn till Ragnar så kan jag låna filmen och överföra den bara så den kommer ut innan den vittrar sönder för det är snart inte så mycket kvar av den, tyvärr. Jag har inte hört någonting så Anders om du hör detta då slår gärna Ragnar en signal och hälsa från mig och tacka för fin musik och alla band och sådär men fråga om det går bra för det har varit kul att få ut den. För vi har ingen film från Stockholm. Det finns en film som cirkulerar där det står Stockholm 1980. Den här som är ganska dålig kvalitet, men det är Göteborg. Sen finns det en film som cirkulerade som Göteborg ganska länge. Den andra Göteborg, men det är Köpenhamn. Så var det på den tiden när man inte visste och man tog lite face value vad som fanns på videobanden och så vidare. Men vi har en film från Göteborg och vi har två filmer från Köpenhamn. Den ena fick jag ju tag i efter 20 års tjatande på han som filmade och kunde släppa ut. 11 minuter lång master men den är skakig och sådär. Men den är i alla fall synkad med rätt konsert och så vidare. Och sen så kommer vi till Drammen och det är slutet på turnén. Iron Maiden har ju varit förband på större delen av turnén. Och här blev det lite bus och skoj sista giget i Drammenhallen. Kiss kommer ut och häller konfetti på Maiden och Maiden gör detsamma på Kiss och så vidare. I Drammen så sitter där ju en snubbe och filmar på läktaren. Det har bara kommit ut 2 minuter av den tyvärr. Eller för 3 eller vad det är. Nej, det är nu nästan hela Firehouse nu. Och sen så någon minut till. Det finns mer från den, men jag har inte lyckats få tag i den. Jag hade hoppats att tiden skulle ha gått. Det är ändå 37 år sedan. Och ja, vi håller ju på att dö av nu allihopa. Så man kunde ju hoppas att den personen som filmade den bara kände, nej, vad fuck it. Jag ska skapa en YouTube-kanal och släppa den. Bara så att alla får se den. Det är ju Kiss 1980. Sen finns det en Drammen som är filmad på golvet. Och där finns hela ute, men den är ju bara 13 minuter lång. Och den är ju skakig och mörk och rätt så doft ljud och så vidare. Men det finns i alla fall två filmer från Drammen som vi kan titta på. Det tycker jag är roligt att det finns. Snacket var ju även att de gjorde en spelning till. Och det var, vi blev överraskade av detta när Kiss Alive Forever kom. Att de spelade och åkte tillbaka till Paris. Och körde en spelning den 16 oktober, 3 dagar efter Drammen. Men det här hände aldrig. Det var faktiskt planerat. Det finns dokument på att det både var planerat men även att det blev inställt. Så sista giget på Unmask, det är Drammen. Inga förband, eller Maiden som förband och inga gig efter. Så i Drammen 1980 så gjorde Kiss sin sista, gjorde Ace sin sista Skandinavienspelning fram till 1996. Om man bortser från Oslo 95 när han körde några låtar. Med ett coverband, men det räknar man inte för att där var inte jag. Och då är det inte att betrakta så som giltig information. All right, vi är inte riktigt färdiga. Unmask-turnén, jag hoppas att alla är lite bekanta med den. Vi är ändå förskonade med väldigt fina inspelningar. Göteborg 1980 har ju väldigt, väldigt bra ljud. Stockholm 80 är dels inte komplett. Det är ju en sån där lång spelning som inte platsade på 90 minuters kassett. Dels har den aldrig låtit speciellt bra. Så om du känner någon som sitter där ute som, ja men det var ju Tvärt Olof som spelade in den. Fråga Tvärt Olof om han har bandet kvar, så gör vi en rejäl masteröverföring. För det hade varit fräckt. Likadant Köpenhamn och Drammen för den delen. Vi har ju två ljudupptagningar från Drammen som inte låter bra. Kom igen nu, rota i byrålådorna. Kommer du ihåg att, ja men jag satt ju där, det var ju 1980. Ja men jag känner ju han som spelar in Drammen. Jag fick en kopia av honom, då har du en första kopia. Den kan jag överföra så blir alla jätteglada. Speciellt jag. Och det är lite så jag jobbar. Nåväl. Nu ska vi åka till Australien. 1989 så hade jag satt in den där jäkla annonsen. Jag har tjatat om den länge. Men jag fick alla de här listorna med bootlegs. Jag fick veta att det fanns videoband med Kiss med smink. Det allra första videobandet jag fick, då var det Tokyo 77 och Houston 77. Och så var det Largo 79 efter, för han hade låtit bandet gå. Det var schysst. Det andra videobandet jag köpte bestod av Donington 88. Men framförallt först på bandet Inner Sanctum. Jag var inte riktigt på det klara med vad Inner Sanctum innebar, men det var Kiss 1980. Och det visade sig vara en dokumentär. 45 minuter lång dokumentär om Kiss spelning på Showgrounds i Sydney. Det är många som tror att de spelade på något som heter Inner Sanctum, men Inner Sanctum är alltså namnet på dokumentären. Paul säger, this is welcome to the Inner Sanctum. Och det betyder alltså det inre heligaste, det allra heligaste. Men det är för att de är under scenen där när han säger det. Jag tror jag möjligen heter programmet Inner Sanctum. Men i alla fall, de spelade på något som heter Showgrounds i Sydney. Och jag fattar inte riktigt. Jag var ju inte helt med. Jag var 12 år. Och Detroit Rock City saknade en vers och lite sånt. Men det såg lite taskigt klippt ut. Och det var det ju också såklart. De började ju inte klippa i låtar live. Ta bort vers och sånt. Det har ju lyckligtvis aldrig pysslat med förutom I Love It Loud på Creatures och framåt. Men jag fattar ju liksom att någonting sådär, att det här är en dokumentär. Och det här var ju det bästa jag hade sett. Först var det Tokyo 77, just 77. Men när jag fick detta, det slog an en sån sträng i mig på någon vänster. Så att jag kan ju fortfarande intervjuerna då med George Suet och Norman Gunston som pratar, you are in charge of everything. Och han svarar, everything. Everything? Everything. Merchandising? No. Ja, sånt som har lagt sig på minnet. Därför att jag har sett den här dokumentären så fasansfullt många gånger. För de är ju så bra där. Det där är ju, för det första är det ju Dynasty-scenen. Med viss modifikation, men det är ju Dynasty-scenen som används. De kommer upp ur golvet och den stora scenen och så vidare. Det kunde de ju inte göra i Europa. Så det är ju helt fantastiskt att se Dynasty-scenen med Eric Carr. Och sen är det att vi är tillbaka till de här 100-minuters-spelningarna. Vi tar det lite från början. De gjorde alltså en undersökning i juni. Vad finns det för marknad? Och en av de första grejerna Eric Carr får göra. Och det är det här jag skulle komma till som jag skulle sagt innan. Men du säger det nu istället för att jag sa det inte innan. Så att, ja, ni fattar. Det är att den 4 augusti 1980. Då spelar man in Countdown-specialen. I New York. Många tror att den är gjord senare på året. Sådär, men nej då. Den stora Countdown-specialen, och jag ska strax förklara vad det är för någonting, den spelas in den 4 augusti. Därför att man tvingas skriva ett brev till, och det här ska vi läsa högt, till Mr. Alfred J. Pettonatti, manager, observation deck, the World Trade Center. Den 4 augusti skriver Kiss så här: Dear Mr. Pettonatti, Kiss agrees to indemnify and hold harmless the Port Authority of New York and New Jersey for any bodily injury incurred by Kiss and any property damage caused by Kiss in the taping of Australia's Countdown TV interview at the observation deck of the World Trade Center Tower No. 2 on the evening of August 4th, 1980. Så dryga två veckor efter, eller knappt två veckor efter Palladium-gigget, så gör Eric sitt första stora tv-special. Och det här är ju en klassiker. Alltså, ja, ni har ju sett den. Jag hoppas att de flesta av er har sett den. Intervju med Kiss. De ska presentera Eric. De gör det 100 gånger för det blir aldrig bra. Till slut så är de så fulla i fniss allihopa. Och så blir det alldeles tyst. Och så sträcker Ace ut handen. Look! It's rock and roll! Och så dör allihopa. Till och med Gene. Till och med Gene tillåter sig att iklädd full demondräkt bara för en enda gång skull kliva ur professionaliteten. Ni minns alla Tomorrow Show och allt det där. En enda gång skull så tillåter han sig att vara lite mänsklig och faktiskt skratta sig halvt fördärvad. Det här är ett klipp som man kan se så många gånger om utan att tröttna på det, för det är ett så naket och det är ett så roligt och det är ett så ärligt klipp. Countdown-specialen är väl en 40 minuter lång och visade sen i november innan turnén började som en slags utbyggnad för turnén, eller hösten i alla fall. Och är ju en av de klassiska, det är en av de stora, det är en av de roligaste grejerna de har gjort. Kiss går runt i New York med Eric Carr då och liksom pratar om förr och pratar om nu. Jag har faktiskt schemat... Vi tar det kort, jag vet att ni tycker det här är roligt. Och det här är det första officiella dokumentet som Eric är med i. Det är också 4 augusti. Countdown TV film shoot. Ian Meldrum, det var programledaren, and his crew will be at the Arcoin management offices at 5 p.m. They will film the conference room and do a short interview with Bill and Ken. 6 p.m. the band will meet here. We will talk for a short while Ian and the band get to know each other. Then we will all head to the first site of the first interview at the promenade in Brooklyn Heights. Och så står det hur man tar sig dit. Och sen så visar det, berättar det vilka gator man ska gå på. Och sen så hämtas man och körs ner till World Trade Center. Jag tror denna finns på nätet. Ni får kolla. I så fall så, jag har ju en sån här mapp eller spellista på min Alex Rooms. Jag har en YouTube-kanal som heter 12v77. Där har jag en spellista som heter Alex Room Service. Om den finns på YouTube så lägger jag den där. Den kanske till och med på Kissology, men då kanske i nedklippt form. Det var ju ingenting som var komplett på någonting. Jag ska säga, jag hoppas att hela finns. Men i vilket fall, om jag hittar den på tuben, lägger den i spellistan, så behöver ni inte söka själva om ni inte vill. Det här är någonting som alla måste se. Världens gladaste och piggaste Kiss. Och så kommer de ner till Australien och börjar sin turné i Perth. 8 november på Entertainment Center. De kör 3 kvällar i Perth, de kör 4 kvällar till och med. Sen åker de till Melbourne, sen åker de till Adelaide och sen åker de till Sydney. Och sen lite till, men vi tänkte att vi stannar till här lite, för vad har vi här nu då? Från Perth har vi inga inspelningar, men jo, det har vi lite grann. Vi kommer lite strax till det. Från Melbourne därmed har vi en hel del tv-klipp. Det var en väldigt blåsig dag, man fick strunta i vissa effekter, jag tror inte Gene flög och sådär. Därför att det var lite oklart om spelningen faktiskt kunde genomföras. Och tittar man på nyhetsklippen så är det roligt att säga att det är full storm i Australien den dagen. Så Genes mantel och hår och allting, det står rakt ut Det ser jätteroligt ut faktiskt. Men det var kul att de kunde genomföra spelningen. Därmed finns det ingen komplett bootleg-inspelning på Melbourne. Det har vi däremot från Adelaide, The Oval i Adelaide. Där var också, det var utomhusspelning på för över 20 000 personer. Komplett spelning, första från Australien-turnén som är komplett. Och som vi kan lyssna på och glädjas åt. Därför att det vi har då här, som vi nämnde som tidigast innan, det är att vi får Shandy. Det var en hit i Australien och ovanligt nog så bestämde sig Kiss för att köra något som de inte hade kört innan, som dessutom var en hit. Och då får vi en version av Shandy som ju är, det är den bästa versionen av den. Jag gillar studioversionen väldigt mycket, men det här är ju Kiss som spelar. Och den är ju inrepad ordentligt. Alltså bra trumfil av Eric, Ace kompa, för det är Paul som kör solot och så vidare. Och Gene sjunger falsett, det vet vi ju, det är ju hans favorit sätt att sjunga. Shandy körs bara i Australien. Jag har en kompis som såg Kiss i Köpenhamn 80 och som fick en inspelning sen 100 år senare av mig. Så sa han att det var synd att det inte var komplett. Så vad då, Shandy saknas ju. Nej, men den spelades inte där. Och då hade han gått ett helt liv och trott att den spelades där, för det hade han ju sett antagligen då på den här Inner Sanctum-specialen. Men det gjorde de inte, de spelade inte Shandy i Europa. Så jag fick tyvärr berätta för honom att nej, den spelades inte. Och så, ja, det var ju synd, för han hade ju säkert velat höra den. Det hade jag också, så att jag är inte ett dugg avundsjuk. Eller jag är inte... jag vet inte vad jag är. I vilket fall, Sydney. Två kvällar på Showgrounds i Sydney. Där man då filmar andra kvällen, heter det. Så här är det med Sydney. Den filmades definitivt. Men... man använde sig även av film ifrån Perth för att kunna fylla ut lite. Det är ganska enkelt att se vilka kameravinklar som är från Perth. Det är bland annat vänsterkameravinkeln, därför att scenen är mindre där. Sydney-scenen är lite bredare och lite större. Och så där. Så att man kan se, om man tar, ska vi se vilken låt var det jag tittade på själv nyss. Det var nu Detroit. Eller var det Is That You vad jag tittade på nyss. Och då ser man det klipp om Ace flyttar sig, om man säger så, övermänskligt fort från ett klipp till ett annat. Och då ser man även att det blir lite mörkare och lite mindre i det ena klippet och lite större, lite ljusare, och Ace är kvar i det andra klippet. Så ja, det går att se. Nu är detta ju ingenting man behöver bry sig om, därför att i grund och botten så är inspelningen från Sydney. Däremot så tror jag man har använt sig av båda kvällarna ljudmässigt från Sydney. Man kan även ha använt sig av Perth ljudmässigt, men det låter vettigare att de har använt sig av Sydney för ljudbilden. Fast ljudbilden ändrar sig lite nämligen, om man hör två par ibland. Man kan även ha gått in och fixat något i efterhand. Det har de gjort på i princip allting annat. Så det är lite oklart. Och det här var ju dessutom ett tv-program, så att de kan ju ha sagt, nej du, där ska jag sjunga om. Men i mångt och mycket så har vi då 45 minuter Inner Sanctum special, och sen i början av 90-talet så läckte den ju ut hela Sydney-konserten. Det var väl tanken att den skulle släppas på VHS i Australien fram tills att Gene fick nys om det. Jag vet inte hur han kunde stoppa det, eftersom det måste ha varit tv-bolagets film, men han stoppade den i alla fall. Men den hann ju läcka ut, så vi hade den ganska länge med en liten timecode nere i rutan, och många av oss har väl den kvar fortfarande. Tyvärr så bemödar sig ju inte Kiss att använda sig av masterkopian till Kissology, plus att de som vanligt då, de tog bort en låt, väl God of Thunder, och bassolot är väl borta, det är väl bara trumsolot och slutet på God of Thunder som är med, och King of Nighttime World är väl borta också, eller ja, det är någon låt till som är borta. Och sen har de då kört det här förbannade publikljudet som de har mixat över allting på, till och med på Midnight Special och sånt. Det är så jävla töntigt. Förlåt. Vi har en komplett pro shot från Sydney. Och vi är väldigt tacksamma för detta. Efter Sydney så spelade de i Brisbane. Sen åkte de över till Nya Zeeland. Och Ace gör sin sista spelning den 3 december i Auckland. Och den har vi som soundboard-inspelning. Hör och häpna. Riktigt toppkvalitet. Trots den underliga ljudbilden som de hade. Wellington-gigget som är från den 30 november har vi precis fått lite live-klipp ifrån. Det finns en ganska lång sån här tv-special som läckte ut för bara några år sedan. Ligger på YouTube också. Jag får med lite live-klipp i den, men det är i alla fall så här hur bygger vi scenen och sånt som är lite fräckt att se. Och det här är ju då inte bara sista gången 3 december i Auckland, inte bara sista gången Ace är med, utan även sista gången de kör Is That You, Talk To Me och Shandy. Shandy kom tillbaka sen på Unplugged-turnén och de körde dem faktiskt en gång elektriskt också 1995 i just Perth, var första giget, körde de den elektriskt. Sen försvann den igen, mycket synd för den lät bra. Is That You har aldrig kommit tillbaka och Talk To Me kom tillbaka 2001 när Ace och Eric Singer var med i bandet. Och de gjorde den här farewell-turnén i Australien. Tyvärr kom ju den farewell aldrig till Europa, så vi fick ju aldrig det sista riktigt superbra bandet med långa jams och sånt. Men det är coolt att det finns inspelat i alla fall. Men det här var sista gången som klassiska Kiss spelade de låtarna live i alla fall. Och Eric Carr framförallt. Vi kan prata lite om det här med låtval. 16 december 79 spelar Kiss den sista spelningen på Dynasty-turnén. Då är Let Me Go Rock'n'Roll fortfarande med i setet. Sen 25 juli 80 gör Eric sin första spelning. Och då har man tagit tillbaka några gamla låtar. Men man har inte tagit tillbaka någonting från Heart of the Hell-skivan. Och det blir ju faktiskt så att Ace är en gitarrist. Men Eric Carr får aldrig spela en enda låt från Heart of the Hell-skivan live. Den försvinner 16 december 79. Och den kommer tillbaka den 23 april 1992 när Eric Singer gör sin första spelning med bandet. För då kör man Parasite. Lite konstigt, är det inte det? Eric Carr spelar musik från alla skivorna utom just Heart of the Hell. Och det finns ju då ett klipp 1990, jag har nu nämnt detta, i Asbury Park gör Kiss en klubbspelning, en av de två klubbspelningarna inför Heart of the Hell-turnén. Då kör de Fits Like a Glove, drar de igång, men Gene fuckar upp den totalt och börjar sjunga Let Me Go Rock'n'Roll. Så till kompet av Fits Like a Glove sjunger han Baby Gets Tired, Everybody Knows, bla bla bla. Och sen bryter de låten. Det är så nära vi kommer Eric köra någon låt från Heart of the Hell-skivan. En felsjungen Let Me Go Rock'n'Roll 1990. Sen får Paul sjunga lite av den för att Gene ska komma in rätt. Det är väldigt roligt. Men det är en annan podd och en annan tid. När vi då går in i december 1980 så är Eric med i Kiss. Det är dags att göra en ny skiva och det har snackats. Det finns ju alla de här ryktena om att det skulle spelas in en heavy metal skiva och det skulle bli tungt och ängsligt och allt vad det skulle bli. Ace har sagt det och det är nog Ace själv som vill. För jag tror inte att Kiss var sådär vansinnigt heavy metalliga. För det som händer efter 80, efter sista giget, det är att man tar en liten paus över jul. Men sen i januari så samlas man igen i en studio som heter Penny Lane och börjar spela in lite demos inför nya plattan. Och där har vi låtar då som Deadly Weapons, den har läckt ut. Och de spelar in Nowhere to Run, Feel Like Heaven och en version av Gene's Reputation. Och ingen av dem är ju heavy metal-låtar. Nowhere to Run är ju en sån... Det är ju en bra låt, men det är ju en snäll parlåt liksom. Och Deadly Weapons är ju inte tung alls. Den finns på YouTube om ni vill höra den. En variant av den kommer på Asylum sen nu. Så det kan ju vara Ace som ville göra någon slags heavy metal-platta. Men sen är det ju lagom till att han slutar i bandet som de gör en heavy metal-platta. Men då är vi så långt fram nu så det är klöttigt. Men jag tänker ändå... Det här måste ha varit coolt för Eric... att göra den här turnén. Okej, scenen var mindre i Europa, men det är lätt att skylla på att det var mindre arenor och så vidare. Men fan, det blev ju ingen USA-turné. Det var ju lite konstigt. Ny Kiss-skiva, ingen USA-turné. Ja, det blev väl bättre med nästa skiva, tänkte Eric och gick och la sig och drömde fint om Kassel Eichsporthalle. Sen spelar Kiss in The Elder. Och så blev det ju som det blev när det blev. Gud, vilken spännande tid det här är. Alltså jag vet inte, jag kan prata i evighet om alla inspelningarna som finns. Det går rykte om att Milano-gigget där, att de fick bryta spelningen för att det var nazister som stod och skrek och det var jätteotäck stämning. Men vi har hela gigget inspelat och där var ingen som bröt någon spelning. Men det kan ju såklart ha hänt efteråt och att folk minns det som att det var mitt under gigget. Eller så hände det något under gigget men inte som gjorde att man bröt. Det finns så många sådana could have, would have, should have, put have. Och vi har naturligtvis, jag fattar inte, vi har inga inspelningar från Tyskland, alltså bootleg-inspelningar. Det är väldigt konstigt. Jo, vi har Nürnberg, men vi har ju inte Düsseldorf, Hannover, Vad har vi? Vi har Köln för 50 minuter soundboard eller vad det är, fast om det nu är en soundboard. Vi har Kiel dök upp för några år sedan. Finns bara som en MP3. Eller Karlsruhe, inte Kiel. Karlsruhe. Jättekonstigt också. Men vi har inte Hamburg. Vi har inte... Ja, det är konstigt. Sådär. Och just att det är så dålig kvalitet på många av de här. Göteborg låter helt fantastiskt. Andra kvällen i London låter bra. Rom är okej. Okay. Paris är väldigt bra. Det finns ju som en sån här French Kiss dubbelvinylbokleg, jättebra inspelning, men de allra flesta låter murrigt och så vidare. Så nu vet jag att de spelar jäkligt högt på scenen, kan ha haft med det att göra att bandarna inte lyckades fånga ljudet bra. Men för lyssnar man på Bremen och Leiden, det är ju riktigt risiga inspelningar. Då har jag ändå, jag har en master tror jag på Bremen, och alltså ja, det är ju, den är svårlyssnad, det måste jag säga. Bara året innan, 79, har vi väldigt många hyggliga inspelningar i alla fall. Men det är USA, det är kanske en annan teknik där. Japan, 77, finns ju så bra inspelningar som de tävlar med soundboards. Men det är ju definitivt folk som spelar in för spelandets inskull. Till skillnad från kanske han i Bremen, som bara hade med brorsans Walkman in eller någonting. Liksom. Det är klart att det handlar, är man, gör man det för att man vill bevara det ordentligt, så då har man ju andra maskiner och så vidare. Som så att säga tar upp ljudet bättre. Vad har vi mer på Europa? Jag har ju en grej på Peter också. Han hade ju jäkligt mycket att göra när Out of Control släpptes. Men jag tror vi får spara det lite, va? Det måste vi ta lite senare. Så att han får en egen podd om det. För jag tycker om att göra Peter Criss poddar. Om nu någon hade missat det. Och bara för att jag ska ha mitt på det torra så ska ni få komplett info här. Att den 13 oktober, alltså samma dag som man spelade i Drammen, då gick ett memo ut till allihopa att Paris-giget är inställt den 16 oktober. Så man har ställt in hotellvistelser och så vidare. Och Gene och John Hart flög hem till Oslo från New York. Eller så flög de till New York från Oslo. Jag är lite osäker på vad som ligger var. Gene och John Hart flög den 14 oktober direkt till JFK. Paul, Ace och Eric flög ihop den 15 oktober tillsammans med George Sewitt tillbaka till New York. Lite lustigt kan vara att nämna, vem är det då som flyger på flygplanen? Jo, det är ju Bill O'Coin, John Hart, George Sewitt. Rusty Blades är en av dem som flyger. Det är ju Eric. Dr. Van Helsing, det är ju en annan Gene Simmons. Mike Rofone, jag vet faktiskt inte om det är Eric eller Paul, för den sista roliga heter Don Dott. Så Don Dott, Dr. Van Helsing, Mike Rofone och Rusty Blades åkte med Lufthansa den 7 oktober. Såna här grejer är skitroliga att ha fått tag i idag. Då på den tiden så var det väl klart att de ställde det till lite för folk, men... idag skrattar vi gott. Unmasked Podia, jag hoppas att ni hade roligt, för det hade jag, och nu får vi titta lite på Sydney och Countdown. Jag försökte faktiskt pinka upp Inner Sanctum-specialen på YouTube. Det gick inte. Den blev blockerad i hela världen därför att någon har fått en fis på tvären. Så att... men man kan ju lyssna på allting annat på YouTube. Det är bara vissa av klippen jag laddar upp som tydligen stoppas. Jag fattar inte riktigt hur de gör, men de gör det på något sätt. Så Inner Sanctum finns inte. Men jag tror Countdown-specialen finns och den ska jag lägga in. Nu tar jag som sagt en sommarpaus. Vi ses och hörs i augusti. Jag tror inte det var någonting annat som jag har glömt. Och är det det så har jag inte kommit ihåg det. Så då får vi prata om det nästa gång. Nästa gång kanske vi är i havet. Jag vet inte riktigt. Tack för att ni har lyssnat. Och krama varandra i trafiken.